Västervik vann.
P1, Sveriges Radio.
Här är Studio 1 kväll. Rättegången mot Venezuelas tidigare president Maduro inleds i USA i juni nästa år. Men hur är situationen i Venezuela sedan han tillfångatogs? Vår utsända berättar mer. 15 år sedan massakern på Utöya hör överlevare berätta om dagen. Och så om hur ambassaderna ska locka fler utlandssvenskar att rösta i höstens riksdagsval. Det är en del av innehållet i kvällens program. Välkommen att lyssna. Jag heter Annika Nordin. Ja, rättegången mot Venezuelas avsatte president Nicolás Maduro i USA inleds den 1 juni nästa år. Det här beslutade en domare i New York tidigare kväll efter att Maduro och hans fru gripits i en amerikansk militärräd i Venezuelas huvudstad Caracas i januari i år. Och de sitter häktade i USA i väntan på rättegång. Men nu är vår utsända i Latinamerika, Sara Heyman. Vad är det Maduro och hans fru anklagas för av USA?
Ja, Nicolás Maduro och hans fru Cilia Flores anklagas för att i sina positioner ha ägnat sig åt narkotikahandel, sammansvärjning för kokainsmuggling och det som kallas narkotikaterrorism, som är ett relativt nytt brott i USA. Och som du sa så tillfångatogs de under spektakulära och våldsamma former natten den 3 januari av amerikanska militära styrkor. Och som flög de då till USA och New York.
Och tidigare ikväll så var det ju en förberedande förhandling inför den här rättegången nästa år. Vad handlade den om?
Ja men precis, det var snarast en formalitet nästan. Det gick snabbt, bara 20 minuter, och en domare fastställde då rättegångsdatumet till den 1 juni 2027. Och Maduro och hans fru säger sig fortfarande, som de gjorde precis efter att de hade gripits också, att de säger att de är oskyldiga. Och deras advokat kommer att yrka på, vilket han också då sa redan i januari, att fallet ska avskrivas med motiveringen att Maduro är immun mot åtal i egenskap av statschef, alltså överhuvud för en suverän stat. Men han är ju inte erkänd som president för Venezuela av USA, så att, det är ju en juridisk fråga där. Men döms han så kan han få livstidsfängelse.
Och i Venezuela så ska en process mot demokrati inledas den 1 augusti. Vad innebär den processen?
Ja, det framkom ju för några dagar sedan bara då att den här processen nu ska inledas med samtal med oppositionen och regimen som ett första steg i en transition mot demokrati. Men det blir inte Nobelprisvinnaren Maria Corina Machado som representerar oppositionen. Hon har inte tillåtits att komma tillbaka till landet. Och det här är ju USA som bestämmer. Så det blir istället Dinora Figuera som representerar den senast demokratiskt valda nationalförsamlingen som USA har erkänt från 2015. Och hon har levt i exil i 8 år i Spanien, men precis då kommit tillbaka till landet efter att ha blivit inbjuden av USAs utrikesdepartement. Så det är de som drar i trådarna här, helt klart. Och hur den här transitionen ska gå till mer konkret är oklart. Men Rubio, USAs utrikesminister, har sagt att USA i alla fall kommer delta aktivt i de här samtalen.
Och vad har hänt i Venezuela då sen Maduro tillfångatogs?
Ja, både lite och mycket kan man väl säga. Alltså vicepresidenten Delcy Rodriguez svårs in som president direkt efteråt kan man säga. Och därmed så är det exakt samma regim som tidigare. Inga konkreta steg har tagits mot demokrati innan det här beskedet kom om de här samtalen i augusti. Men nu sitter då samma regering som tidigare, fast utan högste presidenten då, med en ny vicepresident då, i vad man en analytiker kallade kortkoppel hos USA, som de facto leder landet och dessutom har kontroll över landets olja. Och regeringen har ju då fått en helt annan relation till USA, som tidigare har varit alldeles uttalat fienden. Men nu går ju den typen av ord inte att använda. Så det har varit ett limbo det här halvåret. Men det som har hänt som är viktigt, det är att folk nu vågar protestera på ett nytt sätt. Och över 900 politiska fångar har släppts i år. Men det sitter fortfarande närmare 400, 368 enligt den senaste uppdateringen från organisationen Foro Penal, som en civilsamhällesorganisation. Och flera av de här fångarna har kritiska hälsotillstånd, och enligt uppgifter från anhöriga så har även tortyr fortsatt.
Och vad, och vad säger folk som bor i Venezuela om situationen som är där just nu?
Ja, men protester fortsätter, och förtvivlan är ju enorm efter jordbävningarna för snart precis en månad sedan, och frustrationen i hur lite hjälp man har fått från myndigheter och staten i den här katastrofen som inträffade den 24 juni. Anhöriga till de politiska fångarna protesterar oupphörligt, och andra är förstås helt upptagna med att klara dagen. För man måste hålla kvar i huvudet hela tiden den här graden av kris som Venezuela befinner sig i. Alltså före jordbävningen så var det en humanitär kris där hälften av befolkningen lever i extrem fattigdom. Och närmare 8 miljoner människor var i behov av humanitär hjälp före jordbävningarna. Efter det har ungefär nästan 1,5 miljon människor tillkommit. Och lika många, alltså ungefär 8 miljoner, har ju lämnat landet de senaste 10 åren. En migrationsvåg som helt saknar motstycke på kontinenten. Och ja, den här jordbävningarna då, som ju var 2 jordbävningar inom loppet av en minut. Där är ju dödssiffran nu uppe över 5 000, men långt fler är försvunna. Och Venezuela har inte haft någon riktig folkräkning på många, många år, så vi kommer aldrig få veta exakt hur många som har dött. Och förstås så är ju tiotusentals skadade och hemlösa.
Och apropå läget då som sker nu, den här processen som är på gång och sker med demokrati och det, varför händer det just nu?
Ja, men det kan nog ha med den här jordbävningen att göra, för precis, alltså efter den 3 januari när det här spektakulära tillfångatagandet skedde, så var ju allas ögon på Venezuela, och sen hände ingenting. Allting avstannade och USA vände blickarna mot Hormuzsundet, och det blev liksom andra fokus. Och en människorättsaktivist som jag intervjuade för några dagar sedan, han menar att USA har skyndat på den här processen nu efter att de såg hur illa regimen hanterade arbetet efter jordbävningarna. Hur lite statsapparat det finns som kan agera vid såna här situationer. Vilket någonting som de själva så att säga har känt till hela tiden. Men nu såg också USA hur inkompetent den venezuelanska staten är.
Så vad kan man tänka sig då händer nu den närmaste tiden i Venezuela?
Ja, det är inte så långt till 1 augusti. Och som sagt, förtvivlan och frustrationen är ju, och nöden är ju väldigt stor efter jordbävningarna. Och det här att folk nu, det som har hänt det här halvåret är ju att folk vågar protestera och demonstrera öppet. Ser man filmklippen och så tycker jag att det känns, det kommer bli förändringar. Det är svårt att se hur saker skulle kunna förbli som de är just nu. Men hur den här transitionen ska gå återstår ju att se. Det finns ju många, både i exil och inom landet, som vill ha demokrati. Det finns ganska goda förutsättningar vad gäller kunskap i demokrati och organisering. Men det finns ju också de, framförallt i toppen då, som vill rädda det som räddas kan i tillgångar och sitt eget skinn förstås. Så vi får se hur de här samtalen fortlöper.
Det säger vår utsända Sara Heyman om läget i Venezuela. Idag är det 15 år sedan terrordåden skedde i Norge. 8 personer dödades av den stora bomben i centrala Oslo. 69 personer, de flesta tonåringar, sköts ihjäl på ön Utøya av terroristen Anders Behring Breivik. Och en av dem som var på ön och överlevde var Lisa Marie Husby, och hon var på minnesceremonin på Utøya tidigare idag. Och i eftermiddagen Studio 1 med Mattias Rensmo och Susanne Westergren så berättade hon att man fortfarande ser spåren av terrordådet på Utøya. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens program.
Det är delar av Utøya som är bevart som på något sätt bevis med fysiska bevis och fysiska spår. Så det är hängnhuset mitt på Utøya är bevart med kulehull och står egentligen akkurat likt sånt som det stod i 2011.
Hur är det att se de där kulhålen idag?
Det är fryktligt ont. Det är nästan så att luften går ut av kroppen när man går in. Det är väldigt tryckande och obehagligt att gå in i det rummet där 13 människor har varit drept. Men jag tror att det är väldigt väldigt viktigt att ta vare på de fysiska bevisen efter terrorangreppet för att förhindra på något sätt konspirationsteorier och så vidare. Och för att ta vare på det till eftertiden. Och så ska det vara vondt att höra om den dagen då 77 människor var drept. Det ska skapa ett obehag i oss. Så jag tänker att det är väldigt, väldigt viktigt, själv om det är ja, fryktligt vondt att se på.
För du var ju på Utøya själv och jobbade för 15 år sedan. När märkte du att någonting var fel?
Det tog egentligen väldigt, väldigt kort tid för det att vi hört det vi trodde var fyrverkeri eller kinaputta. Men vi så att folk blev fryktligt rädd. Och då tog det så lång tid för egentligen det bröt ut kaos på öya och all sprang hit och dit. Och då tror jag vi skönt allsammen att här är det något som inte stämmer och vi förstod fort att det var skudd vi hört och att det var fler som hade blivit truffade.
Vad gjorde du då när du förstod att det var skott ni hörde?
Jag hade ansvar för en grupp på runt 30 deltagare från min del av Norge, i mitt Norge. Så jag sprang bort till en grupp av dem och så sa jag att vi må komma oss i säkerhet i skolestua. Men så var inte all som förstod allvaret. Så till slut så måtte jag ta någon på en måte med fysisk makt och säga att nå må dere høre etter og bli med. Og så sprang vi mot skolestua, men i flukta så sto Breivik bak oss, og vi kjente trykket fra kulene, og vi så at det traff kula i trærne rundt oss. Men det var ingen av oss i den gruppa som ble truffet, og vi kom oss inn i skolestua. Og der ble vi barrikadert inn, og var der til terrorangrepet var over da.
För ni, som du berättar, blev ju beskjutna här. Hur nära var du att dö?
Det vet jag ju inte, men vi kände ju, jag såg ju på ett tidspunkt att håret mitt flaggra. Och det var för att det for en kule förbi och virvla upp håret. Så jag tror ju att det var rätt och slett flaks, för att det var ju fler på tältplatsen som vi flyktade från som blev skutt och drept. Men det var ingen i vår grupp som blev truffet. Och jag husker att vi ropte att de må böja hodet fram för att beskytta hodet, för att jag tänkte det är bättre att bli skutt i låret än att bli skutt i bakhodet. Så jag tror ju att det var nära på. Han var ju bak oss på tältplatsen och sköt efter oss.
För du berättade ju hur du springer där i skogen och böjer dig fram för att du hoppas att du inte ska bli träffad i huvudet samtidigt som kulorna viner kring dig där. Hur ofta tänker du på det här idag, så att säga, nu när det har gått 15 år?
Nej, jag följer egentligen att jag tänker på 22 juli varje dag, men inte på den måten att jag går runt och är rädd. Och det är väldigt tacknämlig för att jag är klart att bearbeta nog till att livet mitt inte blir påverkat så att jag undgår situationer för exempel. Men jag har ju fått posttraumatisk stresssyndrom och har ju till tider flashbacks, och visst det på något sätt går en man bak mig på butiken, så kan jag plötsligt få en sån förnemmelse av att kroppen min säger inte skjut mig. Men det är ju en stor del av livet mitt, och jag mistar ju väldigt många vänner på Utøya, och det är ju något som aldrig går över. De kommer ju aldrig tillbaka, så det är att lära sig att leva med den sorgen och den bagagen med att man nästan har mistat livet då, och att de runt har varit brutalt drept.
Mm. Och det har ju gått 15 år nu idag. Hur är det att prata om det här idag?
jeg merker jo at jeg blir på en måte litt ekstra stresset, jeg får litt høy puls, og så tror jeg jo kanskje også i tillegg at fordi at det er 22. juli og at jeg er på Utøya, så er det et ekstra, ekstra alvor da. Men for min del så har det vært mye positivt i det å fortelle historien. Jeg reiser rundt på skoler og forteller om 22. juli til ja, ungdommer som ikke var født i 2011, som ikke har egne minner. Så for min del så har det vært veldig, veldig viktig det å fortelle og holde historien i livet, og ja, fortelle til oppvoksende generasjoner så at vi kan forhindre at noe lignende skjer igjen, og at de får høre sannheten og brutaliteten bak det som skjedde i 2011.
Hva får du for reaksjoner fra de her ungdommene du pratar med?
Det er veldig mange av dem som tenkte at terrorangrepet var tilfeldig. De visste ikke at det var politisk motivert. Mange av dem trodde at det var over bare i løpet av få minutter. Så når vi forteller at det var i 72 minutter ut på en øy som vi ikke kunne flykte fra, så forstår de jo alvoret på en annen måte. Og så tror jeg jo det når vi forteller at mange av ungdommene var 15 år, like gammel som dem jeg snakker til, så tror jeg de forstår alvoret på en helt annen måte, og så tror jeg det er viktig at vi som var der, tidsvitnene, er å snakke med dem, for da får de det direkte fra noen som opplevde det, og det tror jeg gjør et veldig sterkt inntrykk på dem da.
Og årsdagen i dag da oppmerksammes jo med minnesseremonier både i Oslo og på Utøya der du er. Hvorfor er det viktig at oppmerksamme dem på et sånt her sett?
Jeg tenker at det er kjempeviktig fordi at vi har lovd at vi aldri skal ti og aldri skal glemme det som har skjedd. Og vårt største ønske er jo at det her aldri skal skje igjen. Vi unner jo ingen andre å oppleve det vi har opplevd. Og så tror jeg det er kjempeviktig for oss at dem som ble drept, de 77 menneskene som var drept 22. juli 2011, at de blir husket.
De 77 människorna som mördades 2011 måste kommas ihåg, säger överlevaren Lisa-Marie Husby som alltså är tillbaka på Utøya idag.
Breivik sitter idag i en fängelse och många tror att han kommer sitta där i resten av sitt liv. Under rättegången så kämpade han för att inte dömas till rätt psykiatrisk vård.
Vi har med oss Katrin Thorleifsson som forskar om högerextremism och om terrordådet 22 julis konsekvenser på universitetet i Oslo. Välkommen.
Tack för det.
Vad var det som drev Anders Behring Breivik?
Ja, gärningsmännen valde Arbeiderpartiet och AF eftersom han såg dem som ett symbol för det samhälle han ville angripa. Ett öppet, demokratiskt och mångkulturellt Norge. Så han hade ett högerextremt konspirationsteoretiskt världbild där han hävdade att Arbeiderpartiet hade förstört Norge genom bland annat invandringspolitik och genom att stödja ett öppet och mångkulturellt samhälle.
Men med det här högerextrema motivet då han hade till det här terrordådet, var hans status i ett maktmiljön idag?
Alltså tyvärr 15 år efter denna udåden så har han blivit ett symbol och en inspirationskälla i vissa delar av den globala högerextrema miljön. Och flera senare terrorister har hänvisat till honom, hans manifest eller samma konspirationsmyter som han har spredt. Och särskilt myten om ett pågående folkutbyte. Så vi ser att hotbilden ser annorlunda ut 15 år efter, men den högre extrema idéerna som låg bakom attentatet har inte försvunnit. De har förändrats och spreds mycket snabbare i digitala samhället. Mm.
På vilket sätt har Breivik inspirerat andra terrordåd?
Ja, han har inspirerat bland annat gärningsmän i Christchurch i New Zealand i 2019, Poway i USA, i Tyskland, i Norge. Och det som gör honom till ett symbol för vissa extremister är inte bara själva attentatet i 2011 utan också att han försökte skapa en ideologisk berättelse kring sin våld. Och han skrev ett omfattande manifest och försökte framställa sig själv som en del av en större raskrig, en existentiell kamp. Och i vit maktmiljön kan sådana gärningsmän ibland få en martyr eller hjälteroll trots allt deras handlingar är terrorbrott. Så vi ser i vissa subkulturer jag har studerat hur han tillskrivs en slags helgen, en saint-status och idealiseras och glorificeras i i andra, ja, de uppfordrar till mer våld för att accelerera den raskrigen. Mm. Så vi ser att tyvärr så har han blivit ett symbol i vitmaktrörelsen. Mm.
Kan du säga någonting kort om vad samhället kan göra för att bryta den här rekryteringen till den våldsbejakande vitmaktmiljön?
Ja, jag tror det är jätteviktigt med tidlig förebygging, för det är viktigt nu att stärka det förebyggande arbetet. Alltså, öppna demokratier kan aldrig skydda sig helt mot våld, men vi kan göra mycket med förebyggande arbete. Och flera av de rekommenderande vi gav till den norska regeringen håller nu på att genomföras. Och ett exempel är ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism som delvis är inspirerat av Sverige och Danmark. Så vi ser nu att extremismen på nätet känner ingen nationsgränser, och därför behöver vi inte heller det förebyggande arbetet att göra det. Så de nordiska länderna har mycket att lära av varandra när det gäller myndighetssamarbete och tidlig insats mot radikalisering.
Säger Katrin Thorleifsson som forskar om högerextremism och om terrordådet den 22 julis konsekvenser från universitetet i Oslo.
Vi börjar i Helsingborg då och knivdådet mot en 5-årig flicka som ägde rum i förra veckan.
En 12-årig pojke är misstänkt för dådet, och nu kan Helsingborgs Dagblad tillsammans med Expo koppla pojken till ett TikTok-konto som delat ett stort antal inlägg som hyllar massmördare och skolskjutare.
Vi ska titta närmare på vad det här är för fenomen, men först Cecilia Hedlund som är reporter på Helsingborgs Dagblad, och det är du som då ligger bakom det här avslöjandet tillsammans med Expo då. Och knivdådet, det var i förra veckan på måndagen. Vad var det som hände egentligen?
Ja, vi fick uppgifter om att en flicka hade blivit attackerad och setts blödande i en park här på Söder Helsingborg, och vi tog oss då ut till den här platsen och kom ganska snabbt i kontakt med vittnen, chockade vittnen, vuxna barn som berättade att man sett en liten flicka med en kniv i halsen och hon hade blivit omhändertagen. Och vad man då beskrev för mig när jag kom dit var att det såg ut som någonting som liknade en fruktkniv. Den satt då fast i halsen. Och vi har sen då varit i kontakt med dem som tog hand om den här flickan på platsen och hur de agerade tillsammans för att lugna anhöriga och ja, sätta ungdoms- eller sommarlovsjobbar i liksom aktivitet, för det vållar ju naturligtvis stor chock.
Mm. Och nyheten idag är ju då att en 12-årig pojke som misstänks för det här dådet. Vad har ni för uppgifter om honom?
Ja, men alltså det vi har funnit är att det handlar om en pojke, han är alltså bara 12 år gammal. Han bor här i Helsingborg. Vi har pratat med grannar till pojken som beskriver honom som en rätt så vanlig unge. Och det är ungefär vad vi kan berätta idag. Mm.
Och då ska det finnas en koppling till ett TikTok-konto. Vad är det för inlägg han har delat där?
Ja, till att börja med så kan jag säga att vi har med researchhjälp av Expo kunnat se att det finns ett TikTok-konto som har registrerats med en mailadress som vi kopplar då, som tillhör en närstående till pojken. Och det vi ser är att det till en början postas barnsligt innehåll, är vårt intryck. Det är animerade och söta djur och ja, sekvenser och spelvärldar och sådär. Sen händer någonting drastiskt här i under vintern. När man tittar under vad det här kontot delar så ser man då att det dyker upp AI-redigerade videos där man hyllar liksom skolskjutare och massmördare. Och det här tilltar dramatiskt i förra veckan efter det att pojken grips. Då strömmar det ut såna här delningar med den här typen av material. Mm. Och det avtar abrupt efter att pojken blir placerad i fredags.
Mm. Om pojken grep samma dag som dådet ägde rum, hur hör det ihop då med att inläggen inte upphörde förrän på fredagen?
Det vet inte vi. Det vi kan säga är att han blir omhändertagen. Var han placeras, vilka restriktioner som råder, det vet vi inte. Men det fattas ett formellt LVU-beslut först på torsdagen och han placeras på fredagen, och då upphör delningarna. Men vad som händer mellan måndag och fredag kan inte vi svara på.
Vet man hur pojken ställer sig till de här misstankarna?
Nej, vi har pratat med hans försvarsadvokat som hänvisar till sträng förundersökningssekretess med tanke på ålder och ja, den här känsliga utredningen, och hon säger ingenting.
Nej. Vi har sökt på Studio 1 både pojkens juridiska biträde och åklagaren som inte vill kommentera. Men det skulle väl kunna vara så att det är någon annan som publicerar de här filmen eller delar dem vidare? Eller vad vet ni om det här egentligen?
Ja, det vi vet, det är det vi pekar på. Vi pekar på de här omständigheterna. Vi säger att det finns ett konto som vi kan koppla till en närstående. Hur materialet har delats och vad som händer efter att pojken grips fram till dess att han placeras. Det är det vi säger. Vi pekar på de omständigheterna. Och vad det här är för typ av material.
Vi har en gäst till med oss här i studion, nämligen Morgan Finnsjö som är researcher på Expo. Morgan, den här typen av hyllningar av våld och massmördare på sociala medier, vad är det här för fenomen?
Mm. Ja, de här videoklippen som har delats från det här kontot då, de är väldigt typiska och karaktäristiska för en viss företeelse som finns på nätet sedan en tid tillbaka, som kallar sig för och av experter kallas för True Crime Community eller TCC. Och där kan man ju då särskilja från den mer allmänna formen av true crime. Det är en genre där folk kanske lyssnar på poddar som handlar om brottfall och sådär. Det här är en mycket mer extrem variant, ett ganska litet community och subkultur, men som finns där på nätet och som är hyperintresserade av massmördare, av skolskjutare och av terrorister. Mm. Av personer som har begått extrem våld mot oskyldiga offer. Och man är liksom fixerad just vid de gärningsmännen. Och det här är, de här videorna som har delats från det här TikTok-kontot som vi pratar om nu, det är precis på det sättet att man ser förövare för de här tidigare skolattacker och massmord som framställs som coola, spännande, snygga, sexiga, liksom häftiga, och man uttrycker beundran över hur många människor de har lyckats mörda. Man använder AI-tjänster för att få de här gärningsmännen att dansa så att det blir liksom en sorts musikvideo. Så det är nästan som man kan tänka sig om hur unga personer gör videos om sina liksom popidoler eller artister, Taylor Swift liksom. Men här handlar det om massmördare helt enkelt.
Mm. Men det finns ju massa begränsningar för vad man får publicera på till exempel TikTok. Hur kommer de runt det?
Ja, där ska det sägas inledningsvis att när det kommer till i allmänhet våldsbejakande extremistmaterial på de här stora sociala medieplattformarna som vi och ungdomar och alla rör sig på varje dag, så är modereringen alltid väldigt inkonsekvent. Den är inte så bra som de här företagen själva gillar att framställa det som. Det är ganska mycket som passerar deras moderering. Det är en moderering som för övrigt ofta är automatiserad av en AI som sköter det. Och när det kommer till den här sortens material så vet användare på TikTok som regel hur man gör för att kringgå och lura den här liksom AI-modereringen. Man kanske liksom lägger upp en video som glorifierar en massmördare, men man skriver i texten att det här handlar om en film, eller man skriver någonting helt annat, om musik eller om matlagning eller någonting. Och på så sätt så lurar man den här modereringen. Men jag kan också tillägga att en del av det som postas av människor i den här communityt är inte saker som bryter mot reglerna. Då kanske liksom man måste fundera på var ska den gränsdragningen gå egentligen. Alltså om man postar en video som den uppmanar inte uppenbart till något brott eller någonting sånt, men det är en de facto en hyllningsvideo till en skolskjutare, en massmördare, där man uttrycker uppskattning för hur många de har lyckats mörda. Då kan man fundera på lämpligheten i det, trots att det inte bryter mot någon regel eller lag.
Men de här filmerna, eller vad som nu har delats vidare från det här kontot som kopplas till den här 12-åringen, vad mer specifikt är det som det kontot då har delat?
Det är då man uppmärksammar och hyllar ett antal olika skolskjutare och massmördare från de senaste åren. En del högerextrema terrorister. Idag är årsdagen för terrordådet på Utöja som Breivik utförde. Breivik är en av de personerna som hyllas i de här videorna. Så det finns ett högerextremt element där, men överlag så är det mer, det lyser inte igenom ett tydligt ideologiskt tema, utan temat verkar vara just personer som har mördat många oskyldiga.
För det pratade vi om i vår förra timme, att Breivik blev någon form av idol nästan, ja, i vit maktmiljö. Men det behöver inte vara liksom vit maktmiljö, utan det här är någonting annat.
Det kan överlappa. Så i USA så har man tyvärr sett att det har skett ett antal attacker bara under 20-talet, där förövarna senare visar sig har varit väldigt aktiva i true crime communityt. Så att man deltar i det här, det kan liksom skapa incitament för en att jag vill också bli hyllad och uppmärksammad på det här sättet, så jag begår min egen attack. Och det har vi sett ett antal fall. Och i några av de attackerna så har de förövarna också haft uppenbara högerextrema och rasistiska motiveringar. Så det utesluter inte, det ena utesluter inte det andra. Man kan vara liksom fascinerad av och delta i den där världen och ha högerextrema bevekelsegrunder eller någon annan extremistideologi.
Mm. Du säger att det är väldigt nischat, men hur stort är fenomenet skulle du säga?
Jag skulle säga att det är ganska litet. Det är också någonting som har funnits länge. Om man kommer ihåg de här ökända skolattackerna i USA, Columbine-massaken. Redan då, på slutet av 90-talet, så dök det upp folk som var fans eller var besatta vid den grejen. Och det här har varit liksom en lite nischat community av så ganska, vad säger, kufiska människor som är fascinerade av det här. Det som är bekymrande är att idag är det ganska många unga människor, tonåringar, som deltar. Man har sett i USA att någonstans mellan 13 och 18 år är ganska många som deltar i true crime community idag. Men det är förhållandevis lite, det är ingenting man helt lätt snubblar över. Men algoritmerna på TikTok och på de andra stora sociala medieplattformarna som vi använder oss av idag, de hjälper verkligen till att människor hittar det här. Om man likar någonting eller tittar på något eller delar något som tangerar de här ämnena, då kommer de här rekommendationerna och förslagen på, ska vi inte titta på det här, ska vi inte följa det här kontot? Så där finns också en inbyggd problematik även kring obskyra fenomen.
Men är, för det har vi ju pratat om i vissa sammanhang, att syftet är så att säga att få folk att agera, att gå ut och bruka våld, mörda och så vidare. Är det syftet här, eller är det mer att man är så att säga överdrivet intresserad?
Ja, när det kommer till just true crime community så är det snarare att man är överdrivet intresserad. Det är mer som att det är inte en organisation. De har inget egen intresse av att gå ut och rekrytera eller expandera, utan de finns där, de har sitt intresse. Och sen är det mer att folk dras dit eller liksom upptäcker dem och kanske kommer in i det. Återigen, inte sällan med hjälp av de här algoritmerna. Mm. Men det är inte en organisation, utan här pratar vi mer om en sorts subkultur. Sen ska jag säga så att som Cecilia nämnde, så vi vet ännu väldigt lite om det här fallet eller omständigheter. Polisen måste ha tid att gå igenom eventuella mobiltelefoner och så vidare. Det är möjligt att det framkommer att den här misstänkte kan ha haft kontakter med andra liksom relevanta aktörer online. Det vet inte vi i dagsläget.
Men för här pratar vi om en 12-årig pojke då, som ni och Helsingborgs Dagblad kopplar till den här 12-åringen. 12 år är ju väldigt ungt.
Ja.
Hur vanligt är det att de är så här pass unga?
Just 12 år är ganska ovanligt ungt. Det är liksom ett extremfall. Å andra sidan, så som jag just nämnde, så det finns ett antal kända fall från Norge för övrigt, där 13-åringar har varit utredda för involvering i högerextrema terrorplaner. Alltså unga tonåringar förekommer tyvärr ganska ofta. Vi såg här om året i Sverige i Hässelby och Borås, när några av de här andra galna grupperna härjade med knivdåd, så kallade 764, No Lives Matter och så vidare. Då pratar vi liksom om 14-15-åringar. Så tyvärr så har den här sortens extrema våldsbrott börjat förekomma även i sådana unga åldrar.
Cecilia Hedlund, reporter på Helsingborgs Dagblad. Du har ju bevakat det här fallet varje dag i princip sen det skedde. Hur har det berört de boende i området och i Helsingborg?
Ja, men det har självklart skakat Helsingborg och speciellt den stadsdel där den här parken då ligger. Det är en mötesplats för många barn och vuxna. Det har ju skapat mycket frågor om varför. Varför har det här hänt? Vad finns det för motiv bakom? Kan man låta sina barn leka i den här parken? Och där är ju så polisen noggranna med att understryka att det är en isolerad. Man ser det som en isolerad händelse. Och man försöker nu liksom sätta in mer polisiär närvaro och andra resurser liksom för att ta tillbaka den här parken, för att skapa trygghet igen. Men det finns ett stort varför och många frågetecken kvar såklart.
Tack säger vi till Cecilia Hedlund, reporter alltså på Helsingborgs Dagblad. Tack också till Morgan Finsjö, researcher på Expo.
Och det finns närmare 700 000 utlandssvenskar i världen, men det är få av dem som väljer att rösta i svenska val.
Just nu pågår förberedelser på svenska ambassader och konsulat för att underlätta för att fler av dem att rösta i riksdagsvalet i höst.
Swedish consulate Lisa speaking. Very good, Cecilia.
Det är torsdag strax efter lunch och honorärkonsul Lisa Jarsten har precis öppnat konsulatet i Perth, en stad i västra Australien med 2,2 miljoner invånare.
Yeah, okay. Hey.
Just idag är det 36 grader varmt ute. Inne på konsulatet, längst in i en grå kontorsbyggnad med ljusa trämöbler och svenska flaggor, är det svalt. AC:n går för högtryck.
Jag försöker entusiasmera människor att rösta eller använda sina poströster. För många som är skrivna på sin adress här, de får ju poströsten tillskickat sig och då är det ju väldigt lätt. Jag ska ta fram kassaskåp. Ja.
Längs väggen på konsulatet står en metallskylt med Sveriges lilla riksvapen lutad och tavlor med bilder från västkusten.
Och alla... Allt viktigt har jag i kassaskåpen. Så här ligger alla pass och körkort, ID-kort.
Sverige har ett 90-tal ambassader och cirka 350 konsulat runt om i världen. Och de är en viktig punkt för utlandssvenskarna när det är val.
Vi har ju EU-valen också som vi gör på konsulatet. Så det är ju... Det blir nästan vartannat år faktiskt i något val.
Det krävs rigorösa förberedelser.
Ja, ganska formellt. Vi har tillgång till att skriva ut valsedlar, göra vissa saker. Vi måste följa exakt i punkt och pricka hur det formellt ska göras för att det ska vara... Och det måste skickas på ett speciellt sätt. Det är väldigt noga hur det hela görs.
Organisationen Svenskar i världen uppskattar att det finns närmare 700 000 utlandssvenskar. Enligt valmyndigheten är 225 000 av dem med i röstlängden och kan rösta i höstens val den 13 september. Och det görs i förtid, antingen via en brevröst tidigast den 30 juli eller på en ambassad eller ett konsulat från den 20 augusti.
Hej!
Cecilia Tyndall från Burträsk i Västerbotten träffade kärleken i Australien 1989 och har bott i landet sedan dess. Idag har hon klivit in på konsulatet för att hämta sitt nya pass.
I Australien röstar jag. Men jag tror inte jag har röstat som utlandssvensk. Inte i svenska valet, nej.
Vad beror det på då, tänker du?
Jag har egentligen ingen aning vad som pågår där.
Så då känner du att du har inte mandat att lägga din röst, helt enkelt?
Nej, precis.
Nej, hur mår ni?
Bra, kommer hela familjen.
Ja, absolut.
Svenska barn födda utomlands måste ansöka om att få behålla sitt svenska medborgarskap före 22 års ålder. Familjen Morgan är på konsulatet idag för att hämta mamma Saras pass och ansöka om sonens medborgarskap.
My first name is Sven, last name Morgan. I'm from Perth, Western Australia and I'm age 21.
21-årige Sven Morgan vill gärna bo och leva i Sverige framöver. Och han kan tänka sig att rösta när han har fått sitt medborgarskap bekräftat.
Yes, if I do a bit more research, I think 100% because if I'm getting my citizenship, I might as well actually have a purpose in Sweden. That's what I think.
Men han vill läsa på först. I dagsläget kan han inte mycket om svensk politik.
Don't know much about Swedish politics, I'll be honest.
I framtiden hoppas han vara en del av Sverige och forma landet som han tycker är vackert.
And shaping the country, you might be exactly. Living there for an extended period of time. Yeah.
Exactly. It's a beautiful country, yeah.
Mamma Sara Morgan, som kommer från Stockholm och har bott i Australien i 26 år, kommer däremot inte lägga sin röst i valet i år.
Jag har verkligen inte följt vad som händer i politiken i Sverige, så jag kommer inte att ta del i det. Mm.
Vad ligger bakom det? Att du bor ju i Australien såklart, det kanske är därför.
Ja, precis. Och jag tror att jag har lämnat lite av den delen i Sverige, så att säga. Jag är inte så engagerad. Jag tror när man kommer till ett visst stadium när man flyttar från Sverige, att det är lättare att satsa allt på det landet där man bor i istället för att hålla kvar för mycket av det som finns i det gamla livet, så att säga.
Hon är inte den enda som väljer att inte rösta. Valdeltagandet i valet 2022 bland utlandssvenskarna låg på 32%.
Förutom att regeringen och myndigheter behöver göra sitt yttersta för att göra det så enkelt som möjligt för utlandssvenskarna att faktiskt rösta, så är det också till viss del upp till utlandssvenskarna också att säkerställa bland annat att man finns med i röstlängden.
Cecilia Borglin, generalsekreterare på organisationen Svenskar i världen, säger att utlandssvenskarna i allra högsta grad påverkas av svensk politik.
Det kan till exempel röra sig om skatter eller pension eller medborgarskap till exempel.
Utlandssvenskarnas perspektiv på Sverige behövs och kan göra skillnad i valet, tror hon.
Man möter nya kulturer med olika sätt hur skolor, arbetsplatser och annat. Och demokratier kanske fungerar.
Ja, vi kommer rösta definitivt. Tavira heter närmaste orten vi kan rösta på, svenska konsulatet.
Erik Williamson från Kiruna har bott i Portugal sedan 2018. För honom är svenska valet givet.
Ja, det känns som en plikt att göra en röst hörd. Hade jag inte betalat skatt i Sverige, då kanske jag hade brytt mig mindre. Och sen också för våra barn och barnbarns skull.
Reporter här, Kari Söderberg på P4 Norrbotten. Det som började som en studentprotest har på kort tid vuxit och nu demonstrerar tusentals på New Delhis gator. Framförallt unga som bland annat kräver Indiens utbildningsministers avgång.
Efter sammandrabbningar med polis ökar nu pressen på premiärminister Narendra Modi samtidigt som oppositionsledaren har gripits. Naila Salim, Sydostasien korrespondent i New Delhi, du har ju varit på plats vid demonstrationerna idag. Vad är det du har sett?
Det har varit en enorm folksamling. Det är människor som kommer med plakat som de har gjort själva. De skriker slogans, det är musik, det är tal, det är pepp för att behålla liksom lågan uppe. Ett väldigt starkt engagemang och en enorm ilska. Och visst, de flesta är unga, men jag har också träffat på pensionärer och föräldrar och andra lärare som har åkt ifrån andra delar av Indien för att vara på plats och visa sitt missnöje.
Mm. För några dagar sedan så försökte demonstranterna ta sig mot regeringsbyggnaden. Det slutade med sammandrabbningar med polis som använde tårgas. Hur skulle du säga att stämningen var där idag?
Ja, men allvarlig. På plats så satt ju ett antal av dem som fick skador i måndags, omplåstrade och så rätt så medtagna ut. De sitter också utomhus i värmen. Det fanns en väldigt påtaglig ilska över det våld som då studenterna och de unga anser sig ha utsatts för. Man ska också säga att det var ju ett rätt så stort antal poliser som också åsamkades skador. Och det var stor polisnärvaro. Men det fanns en väldigt tydlig ilska och ett krav riktat mot utbildningsministern, men också väldigt stor ilska riktad mot premiärministern Narendra Modi själv och hela regeringens sätt att hantera det här på.
Men vad är det de vill då? Vill de att regeringen ska avgå eller vad är deras mål?
Är riktigt så långt har de officiellt inte formulerat. Ja, det finns en hel del som säger att Modi han borde avgå. Men framförallt så handlar det om utbildningsministern. Att man vill liksom att det ska vara ett ansvarsutkrävande som då går tillbaka till de här intagningsproven som behövde göras om. Och att det inte är det första gången som det är fusk och att det är oegentlighet. Och att man menar på att det bara pågår och pågår och pågår. Och så ska det tillsättas någon utredning och det ska göras någonting. Men ändå så uppstår samma problem. Så det är som att man söker ju en syndabock. Men alltså, Narendra Modi han var inte populär på plats, var ju inte. Och oppositionsledaren Rahul Gandhi har ju krävt hans avgång och även krävt inrikesministerns avgång eftersom det är inrikesministern som är ansvarig för polisen.
Och de här proven, det här är en väldigt viktig sak i Indien, det är inte vilka prov som helst.
Nej, precis. Alltså i Indien, om du inte har pengar och kan köpa en plats på eller liksom helt enkelt betala en utbildning på ett privat universitet, så är inträdesprov till statliga universitet det sätt som även de fattigare kan ta sig in på för att få en bra utbildning. Och då är det miljoner och åter miljoner som skriver de här proven och kämpar om några få platser. Och man förbereder sig länge och väl, ligger otroligt mycket tårar och svett och pengar bakom de här proven. Så när de då flyttas eller när de måste göras om, så blir det en enorm press och också en ekonomisk utmaning för de här studenterna och deras familjer.
Vi har också med oss Bengt G. Karlsson som är professor i social antropologi vid Stockholms universitet och med Indien som fokusområde. Om du ska sätta protesterna i kontext, hur stort är det här?
Ja, men jag skulle nog säga att det är ganska stort. Det är ju, alltså det är ett utbrett missnöje under lång tid. Någon slags nedmontering och politisering av hela utbildningssystemet i Indien. Där man liksom BJP, regeringspartiet, har satt in sina egna personer på höga poster som rektorer och också tillsättning av olika tjänster. Så jag tror att man har tappat liksom en oro för att både försämra kvalitet men också just att vissa grupper som inte har liksom kontakter i det politiska livet har tillgång till utbildning. Så jag tror att det är en stor frustration och ytterst är det också en frustration att det brist på jobb, man har inte liksom beaktat ungdomars situation. Så det är en stor sak som händer nu, och det är klart att mycket med politiska rörelser i Indien, de kan blomma upp och sen kan de försvinna. Man vet aldrig vad som kommer att fastna, så att säga, blir mer system eller mer långsiktigt. Men jag tror ändå här att jag tycker man ser att det är ganska desperat, alltså att man går så hårt fram med våld mot ungdomar, fredliga demonstranter och många yngre, nästan skolbarn, visar på någon slags desperation. Så att jag tänker mig att regeringen ändå känner en viss, de är trängda, de har inga riktiga svar.
Mm. Hur pressad skulle du säga att Narendra Modi är?
Ja, man kan se vissa likheter med de här bondeupproret eller protesterna som har pågått. Där man slog det bönder kom in till Delhi och slog en ring runt. Så det var ju enormt pressat för regeringen. Och här tänker jag ändå att det är ju medelklassen nu. Det här går inte att avfärda som att det är vänster eller att det är någon etnisk eller religiös minoritet som protesterar. Utan här är ju, jag ska säga, val. Det är ju huvudgruppen, regeringens, så att säga, röstunderlag som nu protesterar. Och det är ju inte bara ungdomar, det är också, som vi hörde tidigare, att det är också deras föräldrar. Så det är mycket. Jag tror att det här är liksom kärnväljarna som nu börjar reagera mot styret. Så jag kan tänka att, men det är förstås inte alls frågan som vi såg på Sri Lanka eller Bangladesh, Nepal, att det är någon slags regeringskris inte kanske på den nivån, men jag tror att det här är allvarligt och någonting som är svårhanterligt för regeringen.
Bengt G. Karlsson där, alltså professorn Naila Salim, korrespondent med oss från New Delhi i Indien.
Och det var en repris ur eftermiddagens Studio 1 med programledarna Mattias Rensmo och Susanne Westergren, och producent för Studio 1 ikväll, det var Samantha Kord. Tekniken sköttes av Albin Melander. Jag heter Annika Norin. Vi säger tack för ikväll och för att ni har lyssnat på oss. Närmast nu Ekonyheter med Simon Karlsson. Därefter så blir det sommar i P1.